There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
انتوا بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين.
Det här avsnittet av podden Resan hit är sponsrat av Lidingö Bilforum. De har allting under ett och samma tak. Försäljning, rekond, förmedling, inköp, foliering, toning, teknik och meck. De kan till och med hjälpa dig eller ditt företag med finansiering av din blivande bil. De har slogan för livet med bilen. Kontakta dem vet jag. Gå in på deras hemsida www.lidingöbilforum.se. Lidingö, där öet har inga prickar, såklart. Shout out my name. 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 Just shout out my name. Shout out my name. Just shout out my name. What have one when you can have two? What give you heart when can steal a few? And I'm Mr. I don't mean to bother you. No, do I mean to hurt your feelings, boo? But better believe when I say a woman gotta do what a woman gotta do. So what you looking on my for? Don't like the rules, then get out the door. Have so much noise in mind, but I'm fine to add some more. You better tell them to hold their heads tight. You might be gone just after tonight. Don't act surprised when you hear him call my name. Just better believe that I got game. Shout out my hey. Just shout out my hey. Shout out my hey. Just shout out my hey. Shout out my name. Shout out my name. Shout out my name.
Yeah.
Shout out my name.
ACF Septani Jakobsson. ACF berättar mycket personligt om sin barndom där hon kom till Sverige som ensamkommande barn tillsammans med sina bröder. En resa som hon bär med sig än idag. Hon berättar om det tunga ansvaret som hon fått genom livet. Hon berättar om hur hennes egna delvis tunga barndom påverkar hennes egna roll som förälder. Ansvar fyllt med förväntningar hon fick av de vuxna i hennes liv som valde en extrem politisk strid i Irak. Ja, framförde traditionella föräldraroller. Även hur det känns att en dag efter mer än 20 år få träffa just den föräldern.
Hej och välkomna till podden Resan hit, ATF Sebdani Jakobsson.
Tack så mycket, Jasmin.
Hur mår du?
Bra, jag mår bra idag förutom att det regnar, men annars är det bra.
Är du nervös?
Ja, men vet du, jag var lite nervös faktiskt, men jag tycker det är bra att vara det inför sån här grej som betyder någonting.
Skärper du till dig när du är nervös eller?
Jo, men det tror jag. Vi får se. Betyget kommer sen.
Jag är jättenyfiken på dig och din historia. Det ska bli otroligt intressant. Mm. Och jag misstänker även inspirerande att höra.
Hoppas det.
Mm. Vi ska kanske säga att det finns en bebis här i bakgrunden någonstans som kanske hoppar in och vill vara med.
Ja.
Och det är bara välkommet. Det är bara
då märker man det. Helt
då enkelt. Märker man det. Får se, det här blir en cliffhanger. Ja, spännande. Berätta, var och när föddes du?
Jag föddes 86 i... Och det här är ju det som jag inte riktigt har koll på. Men jag tror att det var Esfahan i Iran. Ja, jag har förstått det i efterhand i alla fall.
Mm. 86.
Mm, det gör mig 35 år idag.
Mm. Har du syskon?
Ja, jag har två biologiska lillebröder. Och vi föddes med ett års mellanrum. Och sen fick jag senare i livet tre äldre syskon också.
Alltså, som poppade upp, menar du?
Ja.
Tre äldre?
Ja, som dök upp i mitt liv.
Spännande.
Ja. Och det är väl det någonstans den här diskussionen kommer hamna i, vad som hände.
Det är så.
Mm.
Berätta lite om din barndom innan vi kommer in i de här bonussyskon. Nej, de är inte bonussyskon.
Jo, men det blev ju det. Mm. Fostersyskon i svenska termer kanske. Eller så här, myndighetstermer.
Berätta om din barndom.
Okej.
Och det du minns.
Ja. Min barndom var... ja du, Esmin. Vilken ända ska jag börja i? Så här, vi kan väl börja från början. Jag föddes in i en politisk familj. Så som många iranier har gjort. Och mina föräldrar hamnade ganska snabbt i kniviga mönster, om man säger så, på grund av sin aktivism. Och behövde fly. När vi då flydde så var jag 2 år. Fram tills jag var 2 så var, som jag förstod det, livet ganska fantastiskt. För jag hade min släkt och jag hade en kanin och jag hade, du vet, så som livet var som barn. Man förstod inte det som hände i bakgrunden. Så 2 år gammal med min lillebror 1 år. Och så hade min mamma precis hunnit bli gravid igen. Så hon var gravid och vi drog.
Och då flyttade
Iran.
Ni från Iran till?
Så det jag vetat alltid är att vi flydde till Pakistan. Och där bodde vi ett tag, över 1 år. Och där hade vi det inte så bra. Min mamma var själv med oss. 2 små barn och en på väg. Och hon kunde inte språket. Och vi var ganska utelämnade. Vi hade bara det vi hade på kroppen. Vi ägde ingenting. Vi var på gatan. Och försökte få ihop pengar för att få en potatis till middag. Eller vad det nu kunde vara. Men jag tror det är viktigt att betona att när man är barn. Det viktigaste man har är ju en trygghet. Och tryggheten kallas ju mamma eller pappa oftast. Oftast. Och för mig var det så. Så det spelade ingen roll att jag inte hade allting. Jag hade min mamma. Men så småningom, det hela skulle börja som ett äventyr, så som de lurar barn att vi ska på ett äventyr, så märkte jag att det här äventyret tog liksom inte riktigt slut. Och det började bli ganska, jag började sakna mina släktingar och min familj, och jag kom in i min första sorg redan när jag var 3 år då, där min mamma inte kunde trösta mig alls för att jag ville vara hem till min faster och min kanin. Men när min mamma efter ett slitsamt förlossning med min lillebror hade liksom honom i famnen, så var hon redo till nästa steg. Och det som hände var att min pappa hade lämnat oss för den iranska motståndsrörelsen. Och hon hade inga alternativ än att sluta upp med samma rörelse då. Så med honom nyfödd så fick jag ta hand om min andra lillebror som var äldre då. Han var väl vid det här laget kanske 2 då. Så drog vi till Irak, där motståndsrörelsen hade en militär bas. Och ja, det var kampsånger och det var gevärskott och det var militärparader och det var uniformer. Och det var en ökenplätt.
Minns du det här?
Ja, jag minns det här. Men det som är så lustigt är ju att... ingen har bekräftat det riktigt för mig. Jag har inte haft så många jag pratade med dem. Och sen först när jag blev vuxen hade jag ett samtal med någon som sa saker som jag hela tiden trodde det var liksom så här galna tankar, eller du vet, jag visste liksom inte att det här var minnen. Sen så fick jag en hel del bekräftat under årens lopp med videos och filmer, till exempel militär lägret och kampsångarna och sånt där. Men sen så är det också det ironiska i det hela är att det här var den bästa perioden i mitt liv. Jag var där mellan 3 och 5. Och jag kunde inte varit lyckligare. För man hade vänner, hade liksom mat på bordet och vi hade inte haft det innan. Och sen var jag med min mamma. Min pappa fanns med i bakgrunden men inte lika aktivt. Ja, och sen...
Hur många år bodde ni i den här militäranläggningen?
Drygt två år blev det ju då.
Tills du var 5 alltså?
Ja. Och sen började bombas där. Så vi kunde inte riktigt vara kvar. Och sagt, det var ju många barn där ska jag säga. Man tror att vi var mellan 500 och 800 barn. Om jag nu inte säger fel. Så det var ju liv och rörelse. Om det fanns lekkamrater. Men vi höll oss oftast på vår kant. För det var det jag var van vid att vara med min mamma. Men när det började bombas där. Och vi befann oss rätt mycket i, du vet. Vad heter det så här? Under jorden. Jag vet inte vad det heter.
Men skyddsrum.
Tack. Men det var mer så här jordrum. Utan liksom elektricitet. Det var en fotogenlampa i bästa fall kanske. Så mycket av tiden började spenderas där. Med skräck och oro och allt vad det var. Och så småningom märkte jag att de här barnljuden som fanns omkring en. De började försvinna. Inte av att de förolyckades. Utan de började slussa ut alla barnen. Så det togs ett beslut att barnen inte kunde vara kvar. Och vi skickades ut i världen. Till de som ville ta emot oss. Och de som skulle ta emot oss, det var anhängare till den här rörelsen runt omkring i världen. Och vi var 3 syskon. Och det var ingen som ville ta emot 3 riktigt kanske. Jag vet inte, det är min gissning. För vi var bland de sista som kom till en familj. Och då kom vi till en anhängarfamilj i Göteborg med resan dit. Det tog oss ett halvår genom Jordanien och barnhem och andra fosterhem och lite olika platser helt enkelt.
Och då var du 5.
Mm. Med lite olika främlingar varje gång som tillhörde rörelsen då. Man fick någons pass. Det skulle ordnas med pass liksom, så att vi kunde ta oss igenom.
Stannade föräldrarna kvar?
Så föräldrarna stannade kvar. Mm. Så mina föräldrar var där. Och jag har ju förstått i efterhand att inte alla kanske ville stanna där frivilligt. Och har ju också fått höra det från min mamma i efterhand när vi har kunnat prata fritt. För vi kunde inte prata fritt sen på 25 år. Så först när vi fick ut henne därifrån kunde hon säga vad som verkligen hade hänt. Innan dess så handlade hela historien som man byggde upp handlade om vilka hjältar de var som hade lämnat ifrån sig oss och vilken uppoffring de gjort för den stora kampen och för friheten och demokratin i Iran. Så då vi skulle vara stolta och glada och nöjda med att de har gjort den här uppoffringen. Och ibland träffade vi andra så kallade mostrar och farbröder från den här rörelsen som kom ut därifrån och var på möten eller vad det nu var ute i Europa. Och då berättade de alltid vilka fantastiska föräldrar vi hade och alla kände dem och de var så bra och de var så starka och så vidare. Men historien verkade vara någon annan om du frågade, i alla fall min mamma sen.
Vill du berätta vilken motståndsrörelse det är?
De kallas för Folkets Mujahedin, själva militärorganisationen eller man ska kalla det. Den stora rörelsen, parlamentet, kallas NCRI. National Council of Resistance in Iran, om jag inte säger det fel. Och det finns olika tycken ska jag säga. Det finns de som stödjer och de som inte stödjer. Det finns många olika sidor av det här myntet. i den här historien.
Och var det när du kom till Göteborg som du fick tre
precis
syskon till?
Ja. Så då kom vi till det här landet, tack och lov på sommartid. Vi hade växt ur våra kläder utan att vi hade märkt det. Så min lillebror hade liksom, hans tröja gick upp till magen och sådär. Det var ju liksom inte riktigt någon som hade haft hand om oss under det här året. Så jag minns liksom att det första som händer är att de som blev våra fosterföräldrar då skrattar till när de ser oss. Och jag har aldrig känt mig så dum just för att vi hade för små kläder och sådär. Men det, jag tror inte det var onda avsikter. Det såg nog bara lustigt ut med små bebismagar och du vet. Men så vi kommer hit, hamnar i en fosterfamilj med tre syskon. Varav en av dem var deras biologiska son. Och de var äldre än oss. Och det var ett år emellan dem också då. Så helt plötsligt från att vara det äldsta barnet till att vara mellersta. Men jag släppte ju aldrig den rollen. För det sista som min mamma hade sagt till mig, det var att jag var nu ansvarig för mina bröder. Och det var jag som skulle ha hand om dem. Och den följde med mig resten av livet. Jag släppte dem inte sen.
Vilket tungt ansvar att få som femåring.
Mm. Ja. Ja. Jag vet inte om de förstod vilka ord de präntade in. Men till saken hör att jag var alltid väldigt ansvarstagande. Och ganska snabbt fick man ju växa upp när man är i sådana förhållanden att... Det var inte så att vi hade en enda leksak att leka med när vi var i Pakistan, utan saker var som det var. Verkligheten var i kapp oss ganska snabbt. Och vi växte upp, i alla fall jag, ganska snabbt. Så jag tog de orden på allvar. Och jag kan väl vara lite, inte bitter, absolut inte, men jag ifrågasätter det förstås. När jag ser till exempel på min egna dotter idag, som är väldigt ansvarstagande. Det viktigaste jag kan göra, det är ju att låta henne vara ansvarsfri. För hon kommer ändå vara ansvarstagande. Så jag måste lära henne att släppa ansvar. Och det tar jag väl med mig från min egen barndom då. Att man lägger inte på mer ansvar bara för att någon råkar vara ansvarstagande individ från början. Så det blev ju ord som färgade mig väldigt mycket. Och när vi hamnade då i Sverige och vi skulle gå på förskola. En av de första sakerna, det hette ju dagis då. En av de första sakerna de gjorde var ju att lägga oss på olika avdelningar. Såklart som man gör med barn i olika åldrar. Men för mig var det ett sånt trauma. Jag glömmer aldrig, för ingen förstod mig heller. Jag kunde ju inte svenska. Så vi kommer till den här svenska skolan, förskolan. Och det första de gör är att lägga oss på olika rum. Och jag hade ju inte släppt mina bröder med ögonen på ett halvår. Så det blev ju ett jättetrauma. Det var nog första gången jag från att liksom mer eller mindre varit apatisk ett halvår till att jag bröt ihop och skrek liksom. De kunde göra vad de ville, men de fick inte sära på oss. Innan dess har vi varit i alla olika miljöer och fixat det. Vi visste vad hunger var och rädsla och allt sånt där. Men att sära på oss, det var liksom, det fanns inte på kartan för mig. Så ja.
Vad är ditt första minne av Sverige?
Mitt allra första minne är ju när vi kommer fram. Eller så här, jag landade i Malmö först hos en farbror. Eller vi landade hos en farbror. Om jag då ska vara riktigt fair om mitt första minne så är det det. Och han var också anhängare av den här rörelsen. Vi slussades bara mellan anhängarna. Och det jag minns är att vi är hemma hos honom och han är väldigt snäll. Vi var inte vana vid det riktigt, utan det var ju liksom, vi var ju under flykt så lång tid. Så att jag var van vid order och nu får du inte gråta, nu idag heter du det här, imorgon heter du det här. Upp med er, packa väskan, dra liksom, var tysta, säg ingenting. Tills att vi kommer hem till honom i Malmö tror jag han bodde och han var snäll. Och han bjöd på sötsaker. Och vi var liksom inte vana vid det heller, att vi... skulle bli bjudna på saker och äta på det sättet. Så det var väldigt svårt för mig att ta in det här godheten och godsakerna, minns jag. Och sen att vi då som vanligt färdades länge, oftast nattetid, minns jag. Och sen kom vi till Göteborg, visste inte att det var Göteborg. Det var så många platser hela tiden. Och då minns jag att vi såg de här som blev våra fosterföräldrar. Men det fattade jag inte då. För mig var det liksom bara ytterligare en främling på vägen. Ja. Och så var det mörkt liksom. Jag minns inte Ja, det är väl det jag minns.
Berätta om din barndom i Göteborg i just den här fosterfamiljen.
Jag tror det är viktigt att komma ihåg att hela tiden trodde vi att allting var tillfälligt. Det var så det var berättat för oss, att vi skulle vara iväg en stund och snart skulle vi ses igen. Så det var ju den tanken jag hade i huvudet, att det här var ju så som allt annat varit under de 6 månaderna, så var också det här tillfälligt. Så jag var ju väntans tider, tänkte jag säga, men jag väntade hela tiden på att min mamma skulle dyka upp. Det kom till en punkt där jag minns det så tydligt, när vi är på väg till det här dagiset, när min fosterpappa, som jag kallade Amo, vilket betyder farbror, ryter ifrån och säger: nu räcker det, nu måste du säga pappa till mig. Och så säger du mamma till då Chale, som var moster då, som jag kallade. Och jag minns att jag blev så ställd, för det var ju inte min mamma och pappa. Jag var ju, väntade ju på dem. Och det satte rätt mycket starten på hur det var där. Det var inte så bra i den familjen. Jag var i överlevnadsmode nonstop. Ganska tidigt. Jag tror att när det uppdagades någonstans för dem att de kanske hade tagit sig vatten över huvudet med 5 fosterbarn från den här organisationen, så märktes det också på hur de behandlade oss. Men vi var så, jag ska väl säga, tacksamma över att ha, du vet, mat på bordet, som sagt, och kläder som passade och kompisar. Och sen var vi så, åtminstone jag var så otroligt rädd att mista mina bröder. Så man fann sig i det. Och sen var de så himla bra på att motivera oss till att snart blir Iran fritt. Och då ska vi alla dit. Och snart träffa ni era föräldrar igen. Så man tog det liksom år för år. Men det var ett terrornäste, det här hemmet. Jag var ju mobbad från att jag satte min fot på svensk skola tills att jag slutade svensk skola. Men det var ändå den platsen som var bäst. Det var att vara i skolan. Jag visste att jag kunde hålla huvudet högt och ta mig igenom det. Men hemmet var inte så tryggt, tyvärr.
Har du kontakt med den familjen och de stora syskonen?
Nej, inte med föräldrarna. När det blev tyvärr så att min storebror, han tog sig tillbaka till det här militärlägret när han blev vuxen. Och blev skjuten i en av attackerna som var 2011. Och dog. Och någonstans där fick jag nog av hela den rörelsen. Jag hade liksom gått väldigt länge och det hade skavt. Vissa har kallat den här organisationen för en sekt, vissa motsätter sig det. Vi har olika världsbilder av det. För mig, i min världsbild, så är det det. Och jag vet att när jag säger de här orden så har jag redan skapat mig fiender. Och jag har fiender, eller fiender är väl att ta i, men jag har förlorat många. I och med att jag tog ett steg ut ur det här. Och det tog mig många år att våga göra det. Och släppa de fotbojorna. Och jag började prata om det högt. Först när jag hade flyttat hemifrån, så att säga. Och jag märkte ju de här suspicious eyes, om man säger så. Ögonen var på mig. Men man kommer till en punkt där man inte har något att förlora till slut. För man har redan förlorat sig själv. Och när jag förlorade min bror, då, det blev droppen för mig. Så då, det var the final cut, så att säga. Då tog jag mitt sista steg ut. Men sen har det tagit tid att prata om det högt, har det gjort.
Har det varit enkelt? Man har ju en bild, en kanske fördom.
Mm.
Att kliva ur ett sammanhang eller en sekt eller en gemenskap. är olika svårt.
Mm.
Har det varit svårt, enkelt? Hur har du upplevt det här att komma ur det och ta ett kliv ur det och kanske till och med prata högt om att du har tagit det här klivet? Hur har det sett ut för dig?
Alltså det är rent personligt för mig i min egna resa så att säga.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Alltså, om jag tog det slutliga beslutet 2011 så är det först i höstas som jag börjat prata om det. Men är fortfarande väldigt försiktig med hur jag pratar om det. Så att det har tagit sin tid. Det har det. Jag är också rädd att såra folk. Det finns ju de jag bryr mig om. Som fortfarande anser det här vara en viktig organisation. Och jag måste respektera att vi är olika. Och vi har olika erfarenheter. Alla har inte råkat illa ut på grund av dem.
Berätta om dina småbröder.
Mina bröder är... Vi är jätteolika och ändå jättelika. Jag beundrar mina bröder väldigt mycket. De har gått sin egen väg. De är så olika. Den ena är superduper religiös. Du vet, ber sådär 5 gånger om dygnet. Och går upp verkligen disciplinerad och gör det. Och hela den livsstilen så att säga. Och valt religiösa studier och sådär. Den andra är superartist, tatueringar, och han har varit liksom punkare, och nu kommer han döda mig för att jag använder fel termer. Men massa olika stilar helt enkelt, och liksom jättekreativ, gillar att måla och pyssla och du vet, fixa saker och sådär. Så i tron och i politiken står de på helt olika platser. Och jag lär mig så otroligt mycket av dem. Och jag tycker det är ganska fascinerande att vi kan komma från samma plats någonstans. Men ändå vara så olika. Och jag befinner mig någonstans som diplomaten emellan, tror jag. Stora syster som jag är. Men vi har haft en tuff liksom, syskonskap. Vi har varit tajta och sen har vi inte varit tajta. Och sen har vi varit tajta igen. Och vi har väl alla behövt hitta oss själva någonstans i det här. I de resorna som vi har fått göra var och en. Men jag är väldigt tacksam för det har ändå funnits ett klister emellan oss som gör att hur mycket vi än har gormat på varann och varit arga av olika orsaker, oftast utomstående orsaker, så har vi alltid vetat att vi har kvar varann. Och det har varit en trygghet för mig, mina bröder.
Mm. Berätta om din mamma, för du sa att det tog 25 år innan.
Ja. Jag fattade ju inte att hon inte ville vara där. Vi pratade 5 minuter om året på en övervakad linje. Så i takt med att åren gick så du vet, försvann ju den här genuina relationen mellan. Hur mycket hinner man säga på 5 minuter en gång om året? Liksom. Så hon blev ju en främling till slut. Och nästan besvärligt, för jag ville liksom inte kopplas tillbaka till den känslan och den världen hela tiden. Så det blev mer pliktskyldigt att jag svarade då när det här okända samtalet väl kom. Men sen så någonstans mellan att min storebror mördades och att min mamma kom ut. Någonstans i mitten där, 2016 kom hon ut. Så började jag få en känsla av att saker inte var som jag hade fått höra att de var. Och hon kunde inte säga det, men det var mellan raderna. Att någonting inte stod rätt till, ansåg jag då. Och jag började prata runt lite med andra som jag inte kände, men som också var barn av rörelsen. Och som hade andra historier än vad jag hade. För att liksom luska lite. Så jag bara liksom nådde ut till de här individerna och frågade dem. Och så småningom började jag känna att min magkänsla nog är rätt. Och så började jag göra allt för att få ut henne. Och det var ju att gå, det var ju David mot Goliat i det här. För det är en stor organisation, det finns ett parlament, det finns en president, det finns liksom, it's a huge deal. Men återigen, när man känner att man inte har något att förlora, så vad ska man göra? Så jag satsade allt, tömde mitt sparkonto och hörde av mig till varenda liksom organisation jag kunde. Och till slut så gjorde de så att de tömde lägret. Och det, så det var inte, det hade inget med mig att göra. Men de behövde komma ut därifrån av politiska skäl. Och kom till Albanien, där många är idag. Men när de kom till Albanien så hade jag rustat min mamma. Ekonomiskt och mentalt, antar jag. Så hon flydde och tog sig ut från deras bostäder där de hade ordnat. Och vi kunde för första gången se varandra. Så vi skypade med varandra 2016. Det var första gången jag såg henne.
Mm.
Hennes ansikte. Så vi pratade och det var första gången hon kunde berätta allting. Och jag vet inte hur många nätter vi satt uppe och bara pratade med varandra över Skype. Och la upp en plan på hur vi skulle få henne därifrån. Och sen åkte jag ner och träffade henne 2016.
I Albanien?
Ja. Och det var, jag anser mig vara en väldigt stark person. Jag är en väldigt glad person. Nu låter det inte alls så, men jag är verkligen det. Jag minns den här resan så väl. För jag brukar alltid ha fixa naglarna och göra mig i ordning. Men där satt jag liksom och för första gången bet på mina naglar på det här flyget. Och jag hade liksom dragit av nagellacket, så det var liksom låg nagellacksrester, stackars personal. I hela, på hela sätet. Och jag minns att jag liksom väldigt kallt säger till han som sitter bredvid mig, för han undrar vad jag ska göra i Albanien. Och jag bara, nej, men jag ska träffa min mamma efter 25 år. Liksom väldigt så här. Jag kunde inte ta in det riktigt, men mina känslor var utanför kroppen på något sätt ändå. Och sen hade vi bestämt att vi inte skulle ses på flygplatsen. För man vet inte hur man reagerar i en sån situation. Och vi kör i mörkret. Mycket så här, mina minnen att man kör i mörker hela tiden. Så det blev någonstans att det blev en flashback till att jag flydde från henne. Och nu skulle jag tillbaka till henne i den här bilen. Och när vi åker från flygplatsen till där hon bodde, så vet jag att jag till slut bara, nej, varför gör jag det här? Varför gör jag det här? Det finns väl ingen poäng. Jag är ju 30 år snart, eller vad jag nu var. Varför ska jag nu lära känna henne? Det är för sent. Så jag säger till dem att stanna taxin. Och bara, nej, jag åker hem. Så jag fixade inte det mentalt. Men tack och lov så sitter det ju andra där i bilen som var också hade kommit ut ur organisationen tillsammans med henne, som bara till taxichauffören bara, vad ni än gör, lyssna inte på henne. Och jag blir ju arg. För jag känner mig omyndigförklarad. Jag bara, det här är mitt beslut. Och nu vet jag att jag, det här ska vi inte göra. Men de lyssnar inte. Så de kör fram. Och så kommer de fram till att det är bäst att gå av lite innan huset. Och gud, jag har inte berättat det här för någon, inser jag. Så när taxin stannar, jag vägrar gå ut. Jag har ju bestämt mig, jag ska inte träffa henne. Varför det? Så jag sitter kvar. De tar min väska, du vet, så här, resväska. De som hon ser att jag kommer, så hon har tydligen kommit ut på trapporna. De får alltså dra ut mig fysiskt. Och jag är bara, nej, jag vill inte. Så jag sätter mig på marken och de lyfter upp mig. Och jag var så bestämd på att det här, nej. Och så var det kanske 10 meter till grinden. Och det var så stora järngrindar. Och så var det som en trädgård och sen trappor upp till huset. Så hon har då satt sig i trapporna. Och jag vet inte det här. Så jag kommer till grinden. Och återigen, det är jättemörkt. Och jag ser bara den här skepnaden. Och jag känner igen den. Jag bara, jag visste inte att det var hon. Men jag kände att där sitter hon liksom. Och då klappade jag ihop. Då blev jag bara, det var som att det inte fanns muskelfästen kvar i min kropp. Då ramlade jag ner på marken. Och hon kommer inte heller upp. Så där står vi liksom 5 meter ifrån varandra och kan inte ta sista steget. Så de som var där, de släpar ju mig bokstavligen. De har filmat det här, tror jag. Det finns på film. De släpar mig på marken fram till henne i hennes famn. Så där var vi, 2 främlingar, men ändå inte.
Har du någon gång genom alla år, före och efter det här mötet, varit arg på henne?
Jag har gått igenom alla känslospektra. Alla du kan tänka dig. Och jag tänkte ju, alltså, en period när jag var väldigt arg, då tänkte jag, när jag träffar den här jäveln, då ska jag smälla till henne. Så jag har ju gått igenom scenarierna att jag ska träffa henne och levt på det. Att en dag ska jag träffa min mamma.
För du var mamma när du träffade
Jag var gravid.
Du var gravid med första, eller?
Mm.
Oj.
Men jag sa inget till henne. Det kändes inte rätt. Nu kommer min man med bebisen. Bara så, nej, så jag var gravid väldigt tidigt. Men bestämde mig för att inte säga något. Mm.
Och hur har er relation sett ut efter det här?
Kaos. Hon kom till, vet du vad, jag var inte gravid när jag såg henne. Jag var gravid när hon kom till Sverige. Då var jag gravid.
Och hur länge efter det här var det?
Det var kanske några månader bara. Så jag hann bli det på vägen. Och jag hade precis skaffat min första egna bostadsrätt. Jag var så nöjd. Jag hade liksom, först hade jag tömt mitt sparkonto för att kunna köpa en lägenhet. Och jag hade kämpat hjärnet med, du vet, karriär, you name it, IT-branschen. Och sen hade jag lyckats spara ihop igen. Tömde det sparkontot för att få ut henne. Så jag var mer eller mindre, du vet, jag hade min lägenhet. Och jag var så nöjd och stolt. Det var en 2 i Vasastan. Och du vet, det är en bedrift, tycker jag. Att komma från verkligen ingen support till att skaffa där. Så jag var jättenöjd. Men det första som hände var att vi slänger in våra flyttkartonger i den här nya lägenheten. Jag hade sagt henne innan, vad du än gör, kom inte mellan de här 2 datumen. För då flyttar jag och då det finns ingen plats för dig i den tidigare liksom. Nej, men hon kommer just de datumen. Och sen, ska vi pausa?
Behöver du pausa?
Nej.
Nej,
det ser lugnt ut.
Vi ser alltså på en baby som sitter tryggt hos sin pappa.
Ja. Så vi fortsätter.
Så himla ljuvlig. Hur gammal är hon?
8 veckor.
Oj.
Ja.
Oj.
Jättebabys. Tredje babysen.
Mm.
Nej, men så hon kommer just när vi flyttar. Och sen, det var ju bara, vi la in flyttkartongerna, låste dörren och så gick vi och hämtade henne. Så hon var ju med i hela den. Men hon var ju förstås traumatiserad av att ha varit med i någonting hon inte velat vara med i så många år. Enligt henne velat komma ut, enligt henne inte velat lämna oss, enligt henne inte varit hennes val att ens vara politiskt aktiv. Så det har, vår relation har varit därefter. Hon bär på en, kanske den största sorgen man kan bära på, och jag anser att jag bär på en stor sorg. Och det är för henne, hon lägger över väldigt mycket på mig, och jag har kommit till en punkt i livet där jag anser att jag kan inte ta mer sorg och jag kan inte ta hennes sorg. Den behöver hon bearbeta med någon annan. Jag försöker leva med min. Så i perioder har vi inte haft kontakt, inte bara på grund av det, utan för att hon har behövt anpassa sig efter en värld som hon har varit isolerad ifrån. Hon har levt i ett litet, liksom en ökenplätt i över 25 år. Hon kände inte till. Jag fick ju förklara för henne vad en skohorn var och vad en cykelbana var, hur en bankomat fungerade. Hon trodde det satt en person liksom i bankomaten och liksom snabbt gav ut de här pengarna. Och det låter ju bizarrt. Men jag har ju fått förklara liksom alla de här grejerna som hon borde ha förklarat för mig, fick jag lära henne. Och hon behövde bearbeta saker. Ibland när vi pratade känns som att jag pratade med någon annan och sen switchade det. Så hon var i sin trauma och drog. Så 2 veckor efter att hon kom till Sverige och hem till oss så drog hon utan att säga något. Ja, så hon lämnade mig en gång till. Och det hade jag väldigt svårt att förlåta. Det gick ett par år. Och nu har vi en väldigt artig, kall relation. Saker är förändriga, men just nu är det så. Mm.
Och jag tänker på relationen mellan mor, mamma och barn.
Mm.
Nu är du trebarns mamma. Mm. Den tredje tittar vi på.
Ja.
Hur har dina tankar gått kring... Jag tänker att din upplevelse av en mamma-barn-relation skiljer sig kanske ganska mycket från hur många andras, eller hur det bör vara, eller hur det bör inte vara och så vidare. När du själv blev mamma, fanns det mycket tankar kring det här?
Kring hur uppfostran ska ske, tänker du?
Ja, och relationen. Jag tänker att man har... Jag är också trebarnsmamma. Och när man ska få barn nästan varje gång så har man ju vissa rädslor. Rädslorna kommer ju från någonting. Det kan vara att man... Ja, vad som helst. Och de rädslorna måste man bearbeta på något sätt. Tror jag. Och då tänker jag med någon som har upplevt en barndom som du har upplevt. Har du haft mer att bearbeta? Eller har du inte haft någon facit, någonting att relatera till? Och då har du fått sätta din egen prägel. Hur är dina tankar kring det?
Ja, alltså min största rädsla, vilket jag verkligen hade, det var ju att behöva se mina barn i de olika åldrar jag själv var med om olika saker. Och det visste jag. Innan jag ens liksom, innan barnen var påtänkt att det skulle bli jobbigt. Men så här. Jag är på den lyckligaste platsen någonsin. Jag lever min dröm. Allt, mitt mål i livet var att bli lycklig och må bra. Och jag har fått offra rätt mycket för det, alltså annat, för att bara komma till den punkten. Och att få barn var en av grejerna. Så för mig är det en enorm lycka att kunna ha en, ja men veta vad en bra familj är och kunna få uppleva det. Det är det jag satsar på. Men att ja men rädslorna kommer jag nog ha så länge mina barn växer och är i olika faser som jag själv har varit i. Men sen jag vet inte, det är en svår balansgång mellan att se, vilja skämma bort sitt barn med kärlek, med saker, med upplevelser. Och samtidigt veta att alla barn har det inte så. Och vilja att de ska förstå det. Jag menar, de är i sin bubbla. De struntar väl ju alla andra barn har det. Så jag kan känna en frustration i att inte kunna ge dem en verklighetsförankring. Samtidigt som barn, det kommer komma. Men det tuffa är ju att se, nu är min son 5 år. Och det var där och då vi separerade. Och när jag tänker på det blir det jättejobbigt. Så många gånger är jag väldigt bra på att avfärda det här också. Men jag går i terapi och vi går igenom de här faserna just nu. Så vi får se.
Vad skulle du säga till din unga jag, till ATF? Eller andra ungdomar eller unga vuxna som lyssnar. Som kanske lever ett liv som de inte har valt. Som är egentligen våra föräldrars... Som bygger på våra föräldrars
val
beslut och val och så vidare. Och ta sig ur det och den strukturen. Det är ingen Det är inget lätt steg.
Nej.
Vad skulle du vilja säga till din unga jag? Till ATF, unga ATF som levde då.
Mm.
Som kanske lever idag i många hörn i världen.
Alltså det jag levde på var att bli vuxen. Det var mitt mål. Att bli vuxen. Så jag, det är väl det jag skulle vilja säga. Snart blir du vuxen. Och då tar du dina egna beslut. Och jag tror att det som är viktigast är att lyssna till sitt hjärta. Och hitta sitt rätta jag. Och den är jättesvår. Landa i sig själv. Och våga klippa dåliga fotbojor. Att våga ta det steget. Det är superläskigt. Men kan man det, kommer man dit, så då uppnår man den där friheten.
Hur ska man våga? Hur gör man rent praktiskt? Hur tar man sig ur?
Man inser att man måste börja med sig själv. Man måste vara lycklig själv för att göra livet bättre. Jag vet inte, det är en lång process. Det känns som att vi behöver mer tid att avverka den frågan. Jag skulle återigen vilja skriva en uppsats. Men det är inte en enkel sak att göra. Att släppa sitt förflutna och våga ta steget ut. Men det finns en annan värld där ute. Det finns fler människor, fler fina själar där ute. Och de hittar man så småningom, bara man är sig själv.
Mm.
Jag vet inte om det var svar på frågan riktigt.
Jag tror det. Det var ditt svar på frågan.
Ja.
Fantastiskt. Ja. Du har så mycket klokt att säga. Och ditt liv låter ju som en film.
Mm.
Du har fått säkert höra det förut.
Mm.
Har du någonsin funderat på att skriva en bok som borde bli en film? Jag vet att du är väldigt duktig på att skriva.
Tack.
Du har en Instagram-sida som man kan följa.
Mm.
Vad heter du där?
Ska man säga hela den? ATF. Vad heter det? Snedsträck? Nej, markstreck. Understreck. S.J. S.J.
J.
Mm. Om jag funderar att jag skriver en bok. Sen är frågan hur intressant den kommer bli. Den har varit väldigt jobbig att skriva. Jag har behövt gräva i saker som känns jobbigt. Och en del av min terapi jag går just nu bearbeta de här grejerna för att hamna i boken. Jag har väl skrivit nästan en hel bok nu. Men då när jag har skrivit den, då har jag liksom precis kommit till Sverige. Så jag har liksom inte kommit längre i boken. Så jag vet inte om jag är långrandig, men vi får se. Så jag hoppas kunna få ut det här på något sätt någon gång. Det är en av mina mål i livet. Mm.
Kan du ge mig ett löfte?
Okej.
Okay. När boken är skriven,
ja,
så skickar du 2 ex till mig.
Mm.
Och en vill jag ge ut till lyssnare.
Oj.
Och
wow.
En vill jag bara hålla själv.
Vilket mål. Nej men oj, nu
ett
måste
litet,
jag göra
ett
det.
Ett litet mål på kanten.
Ja men om jag lovar det så måste jag skriva det också.
Lovar du det?
Jag lovar. Nu har vi vittnen också.
Du kanske ska till och börja med lova att ge ut den här boken. För skriven är den.
Mm.
Och jag vet att du är fantastiskt duktig på att skriva. Och ditt beskrivande sätt att beskriva saker och känslor. Du skriver ganska mycket på din Insta. Mm. Jag får lite så här komplex för min Insta som är så här, jaha, fint väder idag.
Vi har alla syften på våra konton.
Det var jag för syfte. Men mitt syfte att berätta om er, mina fantastiska gäster fint. I podden bland annat.
Mm.
Och nej, men det ger så himla mycket att läsa. Och mycket har man igenkänning, mycket kanske man inte igenkänning. Men livets stora frågor tror jag vi alla delar på något sätt. Oavsett vad vi har för bakgrund.
Verkligen.
Men ta mor och barn relationen. Det är jag tror det är någonting som bubblar i oss alla. Oavsett färg, bakgrund, ålder och så vidare. Mm. Det är sådana funderingar som man har.
Mm.
När man själv ska bli mamma. Lär mamma. Herregud.
Och ingen relation är ju en rak linje.
Nej.
Det finns ju komplexitet i de flesta relationer.
Mm.
Så det känner man ju definitivt igen sig i. Och är det något som livet är så är det ju relationer.
Mm. Har du lätt för att förlåta?
Det beror på. Jag har en väldigt lång stubin. Jag tror att det är för att jag är ganska inkännande. Men har man, jag tror att många är så, har man gått över en viss gräns, då blir det svårt. Då backar jag hellre.
Det har varit fantastiskt intressant. Jag skulle nästan vilja ha en uppföljning på det här. Där vi går djupare in i liksom nästa avsnitt 2, avsnitt 3. Det har varit jätteintressant att ha det här. Och få höra om ditt liv och din resa. Jag har en sista fråga till dig. Som jag inte har förberett dig på. Men jag tror att du vet vad det är. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Det får vara någon du känner, någon du inte känner, någon som du vill höra mer om eller tycker att vi andra ska höra mer om.
Oj, du vet, jag känner så många inspirerande människor.
Hit me, du får säga flera.
Hjälp. Du får nog nästan klippa här och, så att jag kan tänka.
Nej, säg nu. Säg vad som kommer upp i ditt huvud. Det är nästan de bästa förslagen.
Jag kommer inte du, är det Stockholmsbaserat?
Nej, det får vara vem som helst. Nu för tiden kan man
då
spela in.
Då tycker jag att du ska ta Negin. Nej men vänta nu, är det hennes syster? Yeah. Nej, vad heter du? Nej, Gara eller Negin? Jag vet att ni är två systrar som heter, men Motari, som har ett Instagram-konto om funktions, om hennes son som är funktionsvarierad.
Och sonen heter något coolt som
Niro. Niro. Och hon skriver jätteviktiga saker. Jätteviktiga saker som gör världen bättre. Henne.
Vad heter de efternamn?
Jag kan skicka mig Motari. Mm. Jag säger det på persiska och så.
Men jag tror att jag vad intressant.
Det är ett viktigt budskap. Men det finns många, så jag kan skicka en lista sen. Jag vill tacka dig verkligen också tillbaka för att du har den här podden. När jag började lyssna på den så insåg jag så mycket guldkorn det finns i det här, så mycket man kan lära sig av och inspireras av. Jag känner inte att vårt samtal var så inspirerande, mest ganska kanske
om det var
sentimental, men ja. Men din podd är jätteviktig och jag hoppas att fler kan hitta dig i den, och jag är jättetacksam för att du ville ha mig här.
Tack för att du ville komma hit och ge din tid och dela med dig av din historia. Det är fantastiskt. Tack snälla. Nu ska vi gå och gulla med en liten bärna. Eller jag ska, jag lägger om en. Tack.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.